Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hej och välkomna tillbaka till Allt om bilars podcast. Idag ska vi intervjua en väldigt spännande person som befinner sig i Stockholm på besök. Och det var ju läget att vi kunde ta tillfället att plocka in honom i poddstudion så att det blir bra ljud också. Men jag ska hälsa välkommen till Felix Rosenqvist.
Tack så mycket.
Vi ska prata väldigt mycket om motorsport förstås, bilsport, men vi ska börja med lite allmänna frågor om Felix bilintresse. Men allra först tänkte jag vi kör väl en hedlig gammal faktaruta. Så då börjar jag fråga efter din ålder.
25 år gammal.
Och var bor du?
I Monaco just nu.
Men i Sverige kommer du från?
Värnamo.
Värnamo till
Småland.
Okej. Man har hört Växjö, men du har du bott i Växjö eller?
Nej, det har inte. Det är Värnamo. Det är okay. Något fel där.
det är sådana där som hänger med kanske.
Ja.
Du har ju en liten koppling till Lövis också, Stefan Johansson.
Ja, precis. Han är från Växjö. Ja. Så att det är nog där det kommer ifrån.
Ja, precis. Men Småland kan vi hålla.
Det där hjärtat ligger.
Värnamo, ja. Du är ju Hamburger Hill utanför. Är du?
Ja, det är där man hängde när man fick körkort.
Okej. Okay. Epa-traktor också, eller?
Nej, det blev aldrig något sånt.
Ja, okay. Annars är det ju nära, det är nära till lite racerbanor där också.
Ja, det är ju den gamla goda Anderstorpsbanan. Det körs inte så mycket där nu tyvärr, men det är väl där allting började kan man säga. Och det är väl den stora kopplingen vi fortfarande har till Formel 1 i Sverige, så det är nog kul monument, men det är väldigt synd att den inte används mer än vad den gör.
Mm. Hängde du där även under road racing VM-tiden?
Nej, jag gjorde nog aldrig det. Det blev nog aldrig av, men man har ändå varit där mycket och kört där lite själv och sådär, så att det är kul att det finns.
Mm. Du bor i Monaco nu och du reser och far över hela världen. Om vi ska börja med, vad ska du göra i år?
I år ska jag fortsätta köra i Formula E, som jag började köra i början av förra året. Så den säsongen sträcker sig mellan 2016 och 2017 då. Sen nu för några veckor sedan blev det klart att jag ska köra Super Formula i Japan, som är, vad ska man säga, det är väl, kan man säga, ett snäpp under Formel 1 rent prestandamässigt. Det är det som heter Formula Nippon innan, som många förare har kört innan de har kommit till F1. Så det är väldigt spännande. Jag känner mig väldigt nöjd med det upplägget, och det är inga race som kolliderar, utan alla datum funkar, så det blir ett annat stressigt år, men det är väldigt kul att få köra formelbil framförallt, tycker jag, båda mästerskapen. Så.
Vi kan ju backa tillbaka, vad var din första bil?
Min första bil var en Mercedes 190 E 2,316 som jag köpte av en kompis, min pappa, den var lite så här halvrisig då, och så då var jag 15 år gammal tror jag, så att vi typ fixade till den lite, och sen när jag var 18 så blev det min första bil då. Så sen krockade min kompis en i ett träd, så det blev inte så mycket mer med den, men det var den i alla fall.
Har du ett sånt allmänt bilintresse, så alltid haft olika?
Jag hade det väldigt mycket när jag var liten, och då var det egentligen det som ledde mig in på racing från första början, och go-kart och hela grejen. Sen när jag började köra racing själv så tappade intresse väldigt mycket, för jag tyckte att man fick ut det så mycket på banan liksom, så det var ingenting häftigt. Sen nu senare då har jag blivit väldigt intresserad igen, så det kommer tillbaka hela tiden, framförallt de här gamla bilarna som var under den tiden när man skaffade sig intresse, typ 90-talet. Man blev väldigt sugen på att skaffa en sån bil igen, bara för den nostalgikänsla, så nej, jag tycker det är kul.
Är det fortfarande Mercedes då?
Alltså jag har ju nästan bara haft Mercedes, eftersom att jag har kört med Mercedes väldigt länge. Så jag gillar Mercedes också, men vi får se. Jag är lite öppen för allting egentligen.
Men har du någon sån drömbil som du gärna skulle haft i garaget?
Just nu så är det nog Porsche 993 Turbo. Det känns som en riktig dröm. Men man får väl vänta några år innan man har råd, framförallt.
Ja, eller tvärtom, det är mycket, priserna går ju uppåt på gamla klassiska
bilar. Ja, de blir jättedyra. Det känns som alla bilar som man verkligen vill ja, är alldeles för dyra, så att man får vara lite smart och köpa någonting när det ligger lågt, känns så.
Mm. Ja, innan det börjar gå upp igen.
Precis.
Ja, jag har förstått på många av de här dyrare bilmärken att de gör mycket pengar på att renovera gamla bilar också.
Ja, men det har blivit jättepopulärt med gamla klassiker, så det är kul.
Ja, och hur började du? Du började med go-kart, alltså det, så som de flesta börjar när du började tävla.
På Gislavedsbanan, den som gick innanför speedwaybanan där, Lejonens bana. Så att det var där allting började en gång i tiden.
Mm. Några andra sporter som du höll på med då?
Utförsåkning var egentligen det jag började med först. Så jag, under en lång tid höll jag på med båda två. Sen när man tävlade varje helg året runt, så sett så blev det lite väl mycket, framförallt för föräldrarna så kanske. Mm. Så då fick man fokusera på motorsport.
Det är en sak som du har gemensamt med Alex Danielsson då, som gick i alpingymnasium.
Ja, precis. Anja Persson. Han höll nog på lite längre. Han började lite senare med motorsport också, men det var ungefär samma.
Har ni mötts i backen?
Nej, det har vi inte, men vi har träffats många gånger annars. Ja. Han är skön lirare. Så.
Han har ju berättat att han tycker att han har fördelighet, men han ser likheter mellan att köra på bana och att åka utför.
Ja, absolut. Alltså, du kan jämföra det som att du kör typ i en nedförsbacke utan motor. Mm. Och så får du köra så fort du kan. Alltså, det är väldigt mycket det här tänket med spårval och farttänket, och ta bästa linje och anpassa sig efter underlag och sådär. Så att det är verkligen samma grundtänk.
Gillade du fartgrenarna eller var det teknikgrenen?
Nej, det var fartgrenarna, absolut. Jag var ärligt talat ganska dålig på slalom. Jag tror jag av alla gånger jag åkte ner kanske jag kom mål typ 3 gånger. Så att, men storslalom, Super-G och störtlopp var det som jag var bäst i.
Det var givet från början att det skulle gå snabbt.
Ja, det kändes så. Ja.
Men i go-kart då, var du sån som även där tävlade i många olika klasser och många olika bilar och så, var det?
Nej, tvärtom. Jag körde den klassen som heter Micro 3 år. Sen körde jag den som heter ICA Junior 3 år. Och sen började jag med Formelbil. Så jag körde egentligen bara två olika serier innan jag tog steget upp då.
Du kom ju ganska snabbt ut i världen då. Och körde. Hur var det steget från Sverige ut?
Ja, jag flyttade över till Kina när jag började köra från Renault där. Det var framförallt var det väl en livsläxa att vara där borta själv. Jag var ju bara 15-16 år gammal och fick ta hand om mig själv. Och det var en väldigt speciell väg att gå. Det var ju många som undrade liksom hur ska han klara sig. Jag hoppade av skolan och grejer. Jag känner att det var nog det bästa jag har gjort, och man lärde sig väldigt mycket. Och som person, jag var en väldigt blyg person på den tiden, och jag tog verkligen ett stort steg i mig själv, så det behövdes, och det har man nytta av nu också.
Men det kändes ju väldigt ovanligt redan. Ja, om det skulle hända idag att man åker till Kina och kör Formel Renault liksom.
Det var väldigt konstigt. Och jag tror för racingens skull hade jag likväl kunnat kört här, eller jag kunde kört i Europa sådär, men på den tiden var det mycket där man skulle få pengar till att köra, och då funkade det bra där borta. Det var ändå mycket körning och relativt bra konkurrens, så att det blev så helt enkelt, och så gjorde man det.
Mm. Och började du jobba med Stefan Johansson redan då?
Nej, det var inte förrän 2013 eller sånt där, så det var ganska sent i hela tidslinjen. Så.
Men är det så att han känner dina föräldrar? Eller?
Nej, absolut inte. Vi kom i kontakt via Christer Johansson, som har hjälpt mig lite. Som också har hjälpt honom då. Det var på det hållet.
Ja, och sen har du fortsatt att flacka runt. Du hade ju ett väldigt tufft år förra året när du körde i många olika världsdelar.
Ja.
De som följde på sociala medier vet att du hade lite bestyr med flyg hit och dit över Atlanten nu.
Ja, det var det var också en sån här grej som var väldigt nyttig att gå igenom. Jag tror jag hade 13 eller 14 turer till USA, och så mellan det hade jag tävlingar hemma i Europa då, så att ibland var det väldigt jobbigt och man var väldigt trött ofta. Men det är ändå så där, är man är man professionell förare så blir det väldigt mycket resande. Jag tror det är en av de sporterna där absolut mest resande, och man får helt enkelt lära sig och ja, anpassa sig och planera efter hur man ska förbereda sig med jetlag och allt sånt där. Så att, nu känner jag ändå i år när jag ska flyga så mycket till Japan och väldigt många andra världsdelar, så känner jag ändå att liksom jag fixar det och jag vet hur jag ska ta tag i det. Och nu har man lärt sig liksom hur man inte ska göra för att man ska bli helt död. Så, det är kul.
Om vi tar förra året, du gick ifrån en relativt trygg tillvaro i Formel 3 till att köra i princip allt som rullade. Var det medvetet att liksom visa upp sig överallt inför alla typer av beslutsfattare, all publik och alla team? Och
ja, alltså efter att jag vann Formel 3 EM och Macau samma år då, 2015, så hade jag väl hoppats på att det skulle bli att jag körde antingen DTM eller GP2. Sen av olika anledningar så hände inte det, och då kände jag att liksom nu tar jag saken i egna händer och liksom bara se till att försöka visa upp mitt namn på så många ställen som möjligt, och det spelar ingen roll om det är liksom GT-bilar eller formelbilar eller vad som helst. Så jag tog egentligen på mig så mycket jag kunde som jag hade tid med, och försökte leverera så mycket jag bara kunde, och jag tror det var väldigt bra beslut.
Visste du att du kunde anpassa dig till alla olika biltyper också?
Ja, alltså det är väl en sån sak som man, när man väl gör det så vänjer man sig. I början är det alltid svårt om man, liksom som jag då som körde Formel 3 väldigt länge, när man väl började köra nya bilar så var det ju svårt att anpassa sig. Men sen när man väl har gjort det steget en gång, och så kan man ta ett till, och sen liksom i slutet av förra året kände jag att jag kunde hoppa i en liksom gräsklippare och vara snabb. Alltså det spelade ingen roll vad det var. Jag hade sånt självförtroende att jag kunde anpassa mig, och jag kände att det lyfte min körning väldigt mycket, och därav tog jag beslutet i år att jag ville köra det här i Japan då, samtidigt som Formel E, för att bli bättre i Formel E också liksom.
Men innan hade du ju kört Formel 3 och sen testat lite olika bilar förstås då. Du testade ju DTM-bil och GP2-bil och så, men du visste egentligen inte riktigt hundra att det här fixar jag i alla olika typer. Det är väldigt olika bilar ju, väldigt olika mästerskap, olika typer av tävlingar också.
Ja, precis. Då var det bara några enstaka tester, men förra året var det liksom verkligen att jag tävlade i väldigt olika bilar som du säger. Och jag är allt sån där som tänker att jag måste klara det, för jag är en professionell förare, och vad jag än blir satt i för material så måste jag göra det bästa av det. Så att har man inte det självförtroende så håller man på med fel grejer, känner jag. Så det var bara liksom att ta tjuren i hornen och bara köra på.
Du kom ju också in på den här racing-tidningen Autosport, deras topp 50-lista. Var det 46, 47?
Jag kommer inte, någonting där.
Det var, av svenskarna så var det ju du och Mattias Ekström som var med där, och de hade ju listat då alla olika klasser som du hade kört i.
Ja.
Men missade en, va? De missade den här inte Radical, men de missade de här Legends i Sverige,
ja,
som du körde lopp i.
Ja, det var en väldigt kul grej att köra i Sverige igen faktiskt. Det är någonting jag kommer försöka göra i år igen, bara som en rolig grej. Så vi får se vad det, om man hittar
om
något
kul. Om det blir Legends igen kanske.
Ja, någonting blir det i alla fall, känner jag.
Men vad kändes det att komma med på topp 50?
Jo, det är skitkul. Jag tror det var tredje gången när jag var med där, och det är så här verkligen en bekräftelse på att man gjort ett bra jobb. Man, det är inte bara racingförare utan det är även rallyförare och sådär. Så att det är skitkul att se sitt namn tillsammans med liksom Vettel och Alonso och alla de här killarna. Då, så,
det är starkt att komma med när för du vann inget mästerskap väl till slut.
Nej, det gjorde jag inte förra året. Det var rätt mycket vinst och sådär, men eftersom att det blev mycket halva program. Jag körde nästan inget helt mästerskap då. Så då blev det liksom de enstaka inhoppen som fick räknas då.
För ofta så går de ju där, alltså vinnarna i varje olika mästerskap ligger väldigt bra till. Och in, och bara man tar man dem så kommer man snabbt upp i ganska många personer.
Ja, precis.
Men det var jag förstår att det var kul att vara med där. Sen dök det här Formel E upp som ju är ett nytt mästerskap som, ja, ska vi enklast förklara Formel 1 fast med elbilar?
Ja, jag skulle egentligen inte vilja säga Formel 1. Det är väl elbilarnas Formel 1. Sen finns det inte så mycket serier som...
Nej, det finns inga andra.
Nej. Så det är väldigt nytt koncept där man bara kör på stadsbanor först och främst, vilket jag tycker är väldigt kul. En stor anledning till att jag fattade tycke för det. Du kör bara under en dag, så du har träning, kval och race under lördagen. Så liksom, du måste komma in i allting väldigt snabbt, lära dig allting, och ja, det blir lite annan sport när man inte har så mycket träning och anpassa sig.
Men ni har inga tester heller då, eftersom ni kör mestadels på stadsbanor?
Alltså de testerna man gör är ju på vanliga banor, men det blir ju helt orelevant, för att det finns inga banor som är som de banor. De är väldigt små, tajta och hoppiga, och du kör liksom över brunnslock och övergångsställen, och det hoppar och studsar, så att det går aldrig riktigt att få den känslan på en vanlig bana. Så när vi testar, så försöker vi hitta sådana banor som är skitgamla och sunkiga, som ska vara
som
så
Anders Sharp, ja.
Nej, men den är alldeles för bra. Okay. Liksom. Utan vi vill ha sådana här riktiga, nästan som go-kart-banor att testa på, för att kunna utvärdera någonting då. Så det är väldigt speciellt, och ja, showen runt omkring är också väldigt annorlunda. Så om du går under racehelgen, så händer det mycket coola grejer, och du är mitt inne i stadskärnan, och det kommer en helt annan typ av folk att kolla. Det är inte de här vanliga fansen som kommer liksom med sonen, utan det är lite mer ungt folk kanske som kommer från stan, som tänker, ja, vad är det här, något nytt, och så. Ja, jag tror det är väldigt bra för motorsporten, att det är någonting som verkligen måste finnas, och det är kul att vara med så tidigt i den utvecklingen och se liksom vad, man vet inte riktigt vilken väg det kommer ta, men det känns väldigt positivt än så länge.
Och hur är bilarna att köra då? Är det någon skillnad?
Ja, det är väldigt stor skillnad. För det första är de väldigt tunga, eftersom batteriet väger så mycket. En formelbil är man van vid att den väger typ 600 kilo. Väldigt lätt och väldigt liksom snabb att manövrera. Formel E-bilen är ju nästan som en GT-bil. Den väger över 900 kilo då. Och du har det här batteriet på 360 kilo där bak, så det blir lite som att köra typ en Porsche eller någonting. Sen har vi inte slicks, utan vi har mönstrade däck. Så känslan är, jag skulle vilja säga, det är ingenting som liksom, det är ingen wow-känsla så att köra. Men fartupplevelsen blir väldigt hög i och med att banorna är så tajta och så hoppiga och så små. Och sen är bilen väldigt kul att köra, och den är väldigt svår. När du kollar på typ under kvalen, när man ser alla förare pusha, så ser man att det är nästan ingen av de här förarna som nästan är på F1-nivå allihop som lyckas göra ett varv utan att göra ett enda misstag. Och det är väldigt kul för folk att kolla på, när liksom man ser att de låser upp och får liksom sladd.
Det händer grejer.
Liksom. Det blir inte att de ligger slickade. Liksom, och då, som sagt, då blir fartkänslan högre också. Så det är ett kul koncept på så sätt.
Och själva racen, där är det mycket omkörningar då?
Ja, det blir ju mycket omkörningar, för att det är mycket, alltså du har bara en viss mängd energi du får använda då. Du har två bilar, och så har du en viss mängd energi du får använda varje bil, och så blir det att många kör olika upplägg då. Vissa kanske kör 18 varv första stinten, vissa kör 20 varv, och då måste man ju spara mer energi per varv då, väldigt mycket mer. Så det är väldigt mycket olika tempon ute på banan, och det bidrar till att det blir rätt mycket omkörning. Det kan vara lite svårt att följa ibland, för att man vet,
som publik kanske man inte vet riktigt.
Nej, har man inte en skärm så är det rätt svårt att fatta vad som händer, men det är väldigt kul strategiskt spel, och det är verkligen så här, om du gör bort dig och använder för mycket energi, så får du liksom, då får du verkligen betala. det är inte det att den kommer falla från himlen in i batteriet. Nej, utan den varenda litet misstag du gör kommer du få betala för liksom.
Och är det olika, brukar vara olika vinnare också, så olika team som vinner?
Ja, det är väl Sebastian Buemi har varit ganska dominant nu. Han har vunnit 3 race på raken, men förutom det så är det känns nästan som vem som helst kan komma på pallen och vinna race. Och jag till exempel var med som rookie och tog på position och slog som vinst i mitt andra race. Så det var liksom vad vi fick till det väldigt bra den helgen, och vi Mahindra då som jag kör för, inte det största teamet by far, så att Det är kul. Jag tycker det är väldigt mycket real racing, och den som gör ett bra jobb kan verkligen vara med och slåss om vinst, även fast man kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar som de stora teamen. Mm. Så till skillnad från typ F1 så blir det väldigt mycket mer öppet.
Mm. Och det är, du har ett, det här säsongen, den här säsongen ut, eller har ni klart för nästa år också?
Nästa år också.
Mm. Och sen, som vi pratade om lite innan vi satte igång inspelningar, så till säsong 2018-19, de här kör ju höst-vår säsong, så ska det göras om lite regler.
Ja, precis. Då är tanken att det inte ska vara två bilar man kör, utan att batterierna ska vara så pass bra så man kan köra en bil hela racet, för att liksom visa då att tekniken går framåt, vilket den gör då.
Och då är det ingen laddning heller? Alltså det är inte så att man stannar och snabbladdar?
Nej, utan man har det. Nej, man laddar aldrig, utan då kommer man köra samma bil hela racet. Men jag tycker ändå det är rätt kul. Ja, det är många som tycker att det är liksom inte real racing, och när man hoppar från en bil till en annan, det ser väldigt konstigt ut, men jag tycker det är ett kul moment som förare. Jag är så van vid att man bara sitter i bilen och liksom kör, men nu måste man blir aldrig bekväm på så sätt, utan man, för det första så sitter man och pratar väldigt mycket med teamet när man kör, och vi måste rapportera hela tiden mycket energi vi har två gånger per varv, för att de får inte tillgång till den datan medan vi kör. Och sen måste man ändra väldigt mycket inställningar i bilen medan man kör, för att allting ska bli optimalt så här, så att, och sen när man väl kommer in i depå då, så måste man hoppa in i en annan bil, och jag tror det är den serien där man måste göra mest grejer i bilen för att göra ett bra race, och det är nog inte alla som klarar av det.
Är bilarna exakt lika då? Eller kan ni komma ut med bil nummer två? Att, vad är det här? Liksom, det här är ju helt annorlunda.
Alltså, alla bilar är ju lite olika, så är det ju. Men de är relativt prestandamässigt, så skiljer det inte. Man kanske har en favoritbil som man tycker är liksom, det här kvalar jag med. Mm. Men i slutändan så är det inte mer än kanske en tiondel eller så.
Men du skulle känna skillnad på dem?
Ja,
om du blir intest,
ja,
så skulle
det kan
du...
jag nog göra.
Mm. Hur snabbt går det då, om du jämför med andra bilar som du har kört? Liksom.
Alltså, Formel E-bilen är anpassad för de banor vi kör på. Så jag tror hade du satt upp en Formel 3-bil på en Formel E-bana så hade nog inte varvtiden skilt så mycket. Men hade du kört en Formel 3-bil jämfört med en Formel E-bil på en stor bana som typ Hockenheim eller Barcelona, så hade vi säkert varit 7-8 sekunder långsammare. Mm. Så som sagt, det är...
Den är gjord för stadsbanorna.
Liksom. Ja, den är gjord för att ta liksom curbs och chikaner och hopp och så här. Så att.
Och ni kör alla olika världsdelar?
Ja, inte Antarktis. Nej, men det är...
Ni kör
det, inte Australien.
Nej, inte Australien.
Okay. Men annars är det...
Annars är det överallt.
Ja.
Och då till den här säsongen 18-19 så kommer ju bland annat Mercedes in, och det kommer pratas om andra. Jag tror anmälningstiden gick ut här för några veckor sedan.
Ja, Mercedes har en option på att ta över ett annat teams plats för den säsongen.
Ja. Annars är det fullt, va? För det är som i Formel 1 att det är ett visst antal.
Ja, precis. Det är 10 team just nu. Så att. Men sen i och med att det blir en bil istället för två, så kommer logistiken vara mycket lättare. Och då kanske det öppnar upp för att man kan ha fler team då istället.
Ja, just det.
Att varje team måste ha två bilar istället för fyra, så blir det mycket enklare för att få plats i depå. För det är också ett problem att få plats med allting på stadsbanor.
Jag har frågat Volvo, som i något ögonblick så sa ju Volvos dåvarande marknadschef att Formel E var det enda mästerskap som de kunde tänkas gå in och tävla i. Men senaste beskedet därifrån var att de hade inget att meddela. Så vi får se om de är.
Ja, det hade varit kul. Det tycker jag hade passat Volvo väldigt bra. Det är lite som det här snacket om att köra Formel E i Stockholm. Det är väldigt många som frågar mig, borde det inte vara ett race där Sverige är så modernt land och det är mycket teknologi och sådär. Så att det är någonting jag har hört verkligen är på gång också. Det har varit lite seriöst snack om, så jag hoppas verkligen att jag får köra här. Det hade varit skitcoolt.
Hinna köra ett race i Stockholm Och nej, men de pratar ju om att bygga en stor batterifabrik i Sverige också, så att, ja. Det är mycket, mycket prat om elbilar, men det är ju spännande. Det, som sagt, det är det. Volvo har ju hoppat av officiellt från WTCC och all annan motorsport, men det är Formel E som de tycker är det som det känns närmast i alla fall. Ja. Sen pratas det ju om elbilar i rallycross och rally. Nu tog väl rally VM beslut om att inte ändra något på 4-5 år i alla fall.
Nej.
Men rallycross är ju sugna.
Det är ju passande eftersom att det är så korta, ja. Så det hade ju verkligen inte varit ett problem att göra det. Så att,
nej.
Det är det som blir problemet i racing, att rent tekniskt så går det inte att få det mycket bättre än vad det är i Formel E, och det är liksom allting är begränsat av utvecklingen, så. Men som säger, rallycross hade nog varit perfekt och implementerat.
Vi pratar om simulator också. Du har ju använt simulatorer då i ditt Formel E-team, och du pratar om att det var väldigt nödvändigt för att ni anpassar bilen för banan.
Ja,
specifikt varje gång.
Ja, simulatorn är nog det absolut viktigaste verktyget vi har för att förbereda oss. Framförallt för mig nu då som är rookie. Jag kan inte, nu är det mycket nya banor överlag, men de banorna som många andra kör på har inte jag kört på innan, så att jag behöver liksom all träning, både lära mig bana, och sen har man ju alltid en strategi när det kommer till energiförbrukning då innan helgen, så ska man lära sig var man ska spara energi och hur man ska göra det, och det funkar nästan perfekt att träna på i simulatorn då, så att det har varit mycket snack om det här, hur bra och hur verkligt simulator verkligen är, och typ som en serie som Formel 3 där man bara kör, alltså varje varv kör du bara fullt ut. Där har det nästan ingen nytta, för det blir liksom inte den riktiga känslan rent körmässigt. Men i Formel E som är så mycket strategi, eller typ Formel 1 då, där du har så många andra moment, så blir simulatorn grymt viktig. Och det är kul att vara med och utveckla det också. Ja, det är en stor del.
Nu har vi nämnt Formel 1 här, och du gjorde ju ett simulatorjobb med Mercedes förra året. Hur var det egentligen? Det är det närmaste Formel 1-bilen du har kommit, kan man säga.
Ja, alltså F1-teamens simulator är ju väldigt imponerande. Den budgeten de har för att göra dem är ju liksom helt orealistisk nästan. Och det är det som är grejen med en simulator. Vill du göra den så bra så att du kan testa typ inställningar på bilen och sådana grejer, då måste du lägga flera miljoner på utvecklade. Och sen varje gång du har en uppdatering på bilen ska du implementera det på simulatorn. Och de tog ju bort testning i Formel 1 för att det skulle bli billigare. Och nu de här nya simulatorerna, de kostar ju så mycket mer än vad det hade kostat att åka och testa liksom på Silverstone eller Barcelona. Ja. Så att det har blivit lite fel också på samma gång. Men nu är det så det, och jag tror ändå inte det är alla team som riktigt får fart på det och som får det att funka. Jag vet att Mercedes har en väldigt bra, Red Bull har en bra, men jag tror det Ferrari till exempel har haft väldigt många år där de liksom, deras förare har inte använt simulatorn för det har inte varit värt att göra det helt enkelt. De har bara känt sig åksjuka och det har liksom inte gett någonting. Så det är väldigt svårt.
Jag fick ju prova Volvos simulator som de har byggt upp i Göteborg för att utveckla bilar. Jag blev åksjuk direkt, kan jag säga. Det var väldigt speciellt.
Ja, det är väldigt speciellt i början om man inte har gjort det innan. Sen är det väldigt mycket skillnad från simulator. Jag har kört så många olika, och vissa känns bara liksom så här, wow, det är nästan som verklighet. Och vissa tycker man bara att det är liksom, vad är det här för något? Det är som att kolla på film ungefär. Ja, men det
finns ingen standard liksom, som att alla använder samma programvara och så.
Nej, det finns, ja, på den nivån som lite mindre team då, som när man kör typ Formel 3 eller så här, så finns det program som man kan ha hemma på datan liksom, som ändå är väldigt bra, som de kan använda sig av, där man kan göra basic inställningar på bil, och det finns access till många olika banor då som är skannade. Men som sagt, när man vill ta steget upp till liksom en professionell nivå, då är det liksom väldigt mycket pengar och utveckling som krävs.
Från simulator till, om vi ska slarvigt kalla det för tv-spel eller e-sport, är inte steget så långt i alla fall. Du var ju med om en häftig grej i Las Vegas här för årsskiftet, va? November?
Ja. Nej, december, januari.
Januari, okej. Ja, det var ju samma med någon CES-mässan där, va?
Ja, precis.
Teknikprylmässan.
Ja, vi hade ju ett e-race som det hette, ja, då i Las Vegas på mässan där vi alla Formel E-förare körde en bana som de har gjort då i Las Vegas på spel då, eller simulator, ja, om man ska kalla det. Det var en ganska basic simulator, det var ingenting som vi har när vi förbereder race, utan det här var ju mer sånt som man kan ha hemma liksom. Mm. Så körde vi mot 10 stycken som hade kvalat in då, som är verkligen proffs på att köra simulator, som, ja, som tävlar i det hemma liksom. Så ja, och jag lyckades komma tvåa i det där, och det var verkligen en chock för mig, för att vi alla trodde verkligen att vi skulle bli, ja, förstörda av de här killarna, att de skulle liksom vara överlägsna, vilket de faktiskt var, men jag var den enda av de vanliga föraren som faktiskt lyckades ha en chans, och det var, ja, det bara passade och det funkade, så det var kul.
Och det var en kille som plockade bort sig själv, va? Han som, vad kom han tvåa egentligen? Det var någon så här lite...
Det var någon teknisk...
Han hade liksom kommit för långt fram på något vis.
Ja, vi har ju så här fanboost som är när fansen röstar på en eller tre killar som ska ha extra power då under en viss tid. Och den hade blivit fel på, så han hade den hela tiden. Så han vann ju racet först då, med typ 20 sekunder, men sen det var ju bara för att han hade det då. Så.
Men hur verkligt var det här då? För det finns ju, det är ju en serie, man kan ju tävla i bilsport på tv-spel eller olika plattformar där också, olika spel, men det kändes det ganska verkligt?
Nej, det gjorde det faktiskt inte. Det här var ju första gången de gjorde något sånt. Mm. Och det var väl med tanke på liksom, med, det var så mycket pris, det var $1 miljon totalt i prispengar. Och det var väl det som drog så mycket intresse, men liksom själv rent tekniskt så var det inte det skulle ha varit egentligen, tycker jag. Det tycker jag det skulle vara mer, hade de lagt lite mer jobb så hade det kunnat vara väldigt verkligt, för det finns tillgång till så bra grejer om man lägger lite jobb på det. Men de här killarna som var med och körde det de kör hemma och tävlar, det är ju väldigt verkligt. Mm. De tävlar typ iRacing heter det. Mm. Och det är så här webbaserad online racing då, som där det finns ett rankingsystem och allt möjligt då, så det är väldigt real.
Och har du sett de här robotbilarna som de har kört support race till Formel E ju, när de har förarlösa bilar?
Ja, de har inte kört något race, men de
visade upp sig kanske.
Ja, de har liksom samlat data och utvecklat det, men nu tror jag vet inte.
Det har byggts en bil i alla fall.
Ja, alltså. Det är de här självkörande
racerbil.
Ja, jag vet inte vad jag ska tycka om det där egentligen. Jag har nog inget större.
Nej, du har det här som arbete.
Det hade varit rätt gött att ha en självkörande till vardags annars.
Ja, okej. Det är för den tekniken där.
Ja, alltså om man skulle åka långt, så här, man skulle åka upp hit från Malmö till exempel, så hade det varit rätt gött att bara lägga sig och kolla in i telefonen istället för att köra.
Det är ju på gång. Så att, men jag vet att vi träffades ju på Gällrosen, det är 1,5 år sedan nu, va? Vi körde långlopp där. Då stod ju inför en massa val. Du skulle åka till Macau då, va? Du hade inte varit där och vunnit senaste gången. Och du pratade om att målet var att kunna leva på racingen. Men nu är du där, 1,5 år senare.
Ja,
kan man
absolut.
Säga. Nu har du lyckats med det som du stod inför precis då på tröskeln till.
Alltså det är ju, man kan väl säga så, i början av karriären när man börjar med formelbil och allt det här, så då är det ju bara liksom enbart hitta sponsorer och liksom bara alla pengar man kan få går liksom in till racingen. Sen kanske man har en liten period där man går liksom plus minus noll och man kör, men man tjänar ändå ingenting på det liksom. Och nu har jag ändå liksom lön och betalt för att köra. Det är ju verkligen ett stort mål som man har uppnått då. Och man njuter ju varje dag av det när det har varit sån lång resa liksom, till att komma dit.
Kan det vara en handfull, man har 5 av 10 svenskar som lever på sin racing på det sättet, kan jag tänka mig.
Det är nog, sånt.
Fler är det inte.
Nej. Det, och sen känns det som när man väl har kommit dit, så då kan man stanna där rätt länge om man är, om man håller liksom bara, om man bara levererar. För det, ja, då blir man också själv liksom, att då gör man bara det som jag är professionell för liksom. Så nej, det är kul.
Ja. Och vad har du, några ytterligare mål? Det pratas ju om Formel 1, är det något som du har som realistiskt mål, eller är det...
Alltså jag kände att Formel 1 var, det fanns chanser till det förra året, och då var det seriösa snack med team och så vidare. Sen nu känns det mer som att fokus ligger liksom på framtiden i Formel E. Får vi se vad det här i Superformula då i Japan leder till. Det har ändå blivit en form av liksom, ja, station där folk går mellan Formel 1 och typ Formel 3 då. Vi såg Stoffel van Dorn som vann GP2, körde där förra året, och Pierre Gasly som vann GP2 nu, han kör också Superformula, så det har blivit lite som ett Formel 2 nästan. Sen finns det många som gör karriär där borta i Japan också. Det finns GT, Super GT 500 som är typ som DTM där borta då.
Björn Wirdheim är väl kvar?
Ja, precis. Så det, de har en väldigt fin racing.
Han är från Växjö.
Han är också från Växjö. Nej, de har en väldigt fin racingplattform där borta som är lite gömd här i Europa. Men när man kommer dit så är det liksom... Jag var där och testade nu på Suzuka. Och det var så här, det tog mig halvtimme att gå på toa ibland, för det var så mycket folk som ville ta bild och autografer och grejer. De har sån passion där borta. Alla fans vet verkligen allting om varje förare, framförallt de som är från Europa då. De välkomnar verkligen oss. De ser liksom som att det, ja, man kommer som en kung där liksom. Och de är så glada att vi känner till deras värld. Så jag bara, kände du till Superformula innan du kom hit? Så bara, jag liksom
kollat på det på TV.
Ja, så det blir en annan värld där borta, men det är väldigt, väldigt ögonöppnande skulle jag säga.
Och andra klassiska, som långlopp, 24 timmars på Le Mans eller något, är det något som du...
Ja, det kollar jag också på. Det har vi ganska mycket snack om just nu, så det är definitivt ett mål att köra i år också.
Redan i år?
Ja.
Okej. Tänkte att det var längre förberedelse för att komma in i rätt team där, men...
Ja, det går nog annat, tror jag.
Du får göra om det Lövis gjorde 97 och vinna.
Ja.
Vinna 24 timmars.
Det hade varit någonting. Det är en av de här grejerna som jag faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig kört sådana sportvagnar.
Nej.
Eller jag körde Daytona 24 timmars förra året, men jag körde aldrig racet för att min teamkompis kraschade. Och sen fick jag... Ja, fick åka och se Daytona utan att köra.
Ja, du, vi måste ju berätta också var kan vi följa dig nu då, om vi vill titta på dina race. Japan, visas det överhuvudtaget i någon svensk?
Nej,
det kanal? Gör det inte. Då får man fullstreama på något vis.
Ja, det blir nog någon stream där. Jag har inte riktigt 100 koll på den faktiskt. Formula E går ju på Eurosport och på YouTube Live. Så det är ganska enkelt att följa.
Det är rätt, ja.
Så det, alla race kommer gå där. Ja, och sen, och då, sen har jag mina sociala medier och Facebook-sida framförallt och hemsida då, som där alla instruktioner kommer då innan och under varje race. Så det är bara...
Visst, där la du ut länk till när du körde Indy Light, va?
På dina. Precis. Ja, men vi har all information där.
Ja. Jag tror jag kommer över någon stream den vägen då.
Ja, precis.
Och Formel E går på lördagar.
Yes, ibland har vi ju två race varje helg, så att då är det ju lördag, söndag. Men vanligtvis är det lördag.
Och i Japan kör ni då på söndagar eller?
Lördag och söndag. Det är lite olika där också, om det är ett eller två race. Men där är det ofta hela helgen liksom, från torsdag till söndag.
Ja, och då blir det typ på natten till nästa dag, va? I Sverige. Om vi räknar framåt timmarna där.
Ja. Så blir det.
Ja.
Precis.
Bra då.
Ja.
Tusen tack för att du ville komma hit och stort lycka till i år.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.